Hej kära radiolyssnare. Idag ska vi prata drömmar. Det handlar om det är att vi som tycker lite ruggigt här kanske har drömmen om sol och värme på vinterhalvåret. Och det är två personer som har förverkligat den här fantasin som jag idag ska prata med. Det är Lilian och Åke Andersson. Men jag tycker så här, eller jag brukar börja så här, att om jag pratar med får presentera sig själva lite kort. Om vi börjar med dig Lilian, vem är du?
Jag är en pensionär som har arbetat i kommunen sedan 68-69.
Efter studentrevolten gick, började du jobba?
Ja, precis vet du. Och sen, jag har ju varit, som sagt var, i kommunen i alla år. Jag började som fritidspedagog och sen så slutade jag som personalsekreterare.
Några trivsamma år i alla fall.
Ja då.
Och då undrar jag, du då Åke, vem är du?
Ja, jag är en Tyresöbo sedan 62. Och då jobbade jag på Sveriges största grossistföretag, Möller & Company. Sen gick jag över till Svenska BP. Och där var jag fram till 85. Och då började jag med egen verksamhet och jobbade som konsult åt olika företag.
Inom vilken bransch då?
Ja, det var marknadsföring och utbildning, butiksutbildning.
Du skulle få oss att köpa mer grejer.
Ja, exakt. Och sen då 01, när hustrun fick lämna kommunhuset i förtidspension, då bestämde vi oss för att då skulle vi övervintra i Spanien.
Ja, och det är ju lite temat för dagens samtal.
Ja.
Övervintring i Spanien. Och då tänker jag så här, det måste väl vara ett antal praktiska saker som måste ordnas. Och det är ju det vi ska prata om.
Mm.
Om vi börjar med det stora då. Att jag gissar det är ju att få tak över huvudet.
Ja.
Och här i Sverige så har vi då hyresrätter som är omöjliga att få tag i numera. Så det blir ju att köpa, gissar jag. Hur var det vad valde ni att övervintra?
Vi valde att övervintra på Costa del Sol. Ett område i södra Spanien, och om vi säger så här, vi flyger ner till Malaga och sen har vi ungefär 7 mil västerut. Och då kommer man förbi Marbella, kända orten Puerto Banús, och så kommer man in i San Pedro och sen kommer man in i Estepona kommun, och det är där vi finns sedan 88.
Ja, så ni valde att börja övervintra medan ni fortfarande var yrkesverksamma.
Ja.
Men om vi hjälper dem som inte är så bevandrade med de här för charterturisten kända namnen.
Då är det så att vi hade en förmån att kunna låna ett radhus under några veckor lite då och då. Och det huset blev sedan till salu beroende på att vår gode vän, han byggde ett nytt hus i närheten. Och då sa vi det att då vill vi köpa ditt hus.
Det jag var mest inne på, bara för att hjälpa de lyssnare som inte har varit så mycket charterturister. Det vill säga, om vi säger Spanien är en fyrkant ungefär.
Ja.
Med Portugal på vänster
sidan.
Ja, så är ni nere i den sydöstra hörnet kan man säga.
Nej, södra.
Södra hörnet till och med.
Södra kusten där.
Då vet vi ungefär var ni befinner. Men då har ni alltså köpt ett hus i Spanien.
Vi började med att köpa ett hus, ja. Det var en upplevelse.
Men finns det andra varianter?
Ja, det är ungefär som i Sverige. Du inledde med det här med hyresrätter. I Spanien är, jag tror att jag har siffran i huvudet, ungefär 10% av alla bostäder i Spanien är hyresrätter. 90% är bostadsrätt eller villa.
Egna hem.
Mm. Ja,
det är... Ja. Och man kan säga hyresrätt, det är ganska svårt att komma över.
Mm. Det är mycket, mycket svårt. Ja.
Och ni valde, om vi säger, jämförbart med en svensk bostadsrätt. Nej, ni köpte ju eget hem, förlåt.
Ja. Ja,
där kan vi klippa. Ja. Då har ni den här villan efter att kompisen bygger någonting nytt.
Ja.
Vad var det för kontakter med myndigheten ni var tvungna att ta det? För det är väl inte bara att köpa?
Utan... Nej.
Ja.
Det är en lång process med... först så finns det ju inga mäklare som i Sverige, utan det är agenter. Och agentens uppgift, det är att sammanföra
köparen
och säljaren. Och sen involvera en advokat. Och sen kommer nästa process och det är han, vad heter han nu då?
Notarius Publicus eller något liknande?
Något liknande.
Fast de har ett, nu ramlar namnet bort.
Ja.
Men så att det är en lång process. Och om vi säger att någonting kostar 1 miljon. Så kan du direkt lägga på ungefär 15%.
Aha, som går till agenter och Notarius Publicus eller vad det nu heter.
Och allting sånt här. Va?
Ja.
Så att det är icke så lätt som det är i Sverige.
Men hur ska man känna sig trygg och veta, är det en schysst agent? Är det, alltså, hur ordnar man upp det där att man inte ligger där sömlöst på nätterna? Gjorde vi rätt? Gjorde vi fel?
Nej, då får man gå runt och prata med de här. Och då finns det ju, tack och lov, svenska agenter. Och de agenterna kan man ju då med fördel användas utav. För då är de, i vårt fall då, när det var två svenskar, köpare och säljare, så var det ju mycket, mycket bra att ha den kontakten. För då gick allting som på räls. Va? Har du en utländsk, då kanske en engelsk agent, då kommer ju språket in. Och då hade man ju inte så goda kunskaper om spanskan och spanska lagar och förordningar.
Så ditt tips eller ert tips, det är lättare med en svensk agent?
Ja.
Om man är svensk alltså?
Ja. Och sen finns det en sak som vi säger till alla våra goda vänner som funderar. Ni måste åka ner, titta på objektet, känna på väggarna, gå igenom ekonomin i den här bostadsrättsföreningen. Det är absolut det viktigaste.
När du säger då bostadsrättsförening, för då, vi har ju varit inne lite på det här med olika upplåtelseformer. Det här är, i Tyresö har vi bland annat Krusboda då, alltså en samfällighetsförening som tar hand om vissa saker.
Spanien är det då en comunidad.
Comunidad, det är samfällighetsförening.
Ja, det är samfälligheten, ja.
Så man kan ha ett eget hem som tillhör en comunidad.
Ja.
Ungefär som Krusboda.
Det är en mycket bra
exempel.
För att i Krusboda har du ju då de här torgen. Stensötergången och Musserongången och alla de här. Mm. De små kommunidaderna bildar ju en större kommunidad som heter ASK. Anläggningssamfälligheten Krusboda.
De andra var garagesamfälligheter.
Det heter det, ja, garage. Och då är det ju så i Spanien att många kommunidader byggs upp till en överkommunidad. Så att jag tror där vi bor är vi nog en 20-tal kommunidader som ingår i den här paraplyt överkommunidaden.
Men alltså man har det där, då kan man väl gissa också att styrelsen för kommunidaden håller reda på lite av det dagliga juridiska. Alltså vad man är skyldig att sköta visavi. Så det är inte ett ständigt bråk med myndigheter och så, utan...
Nej då. Det sköter ordföranden och sekreteraren oftast.
Så när ni väl har alltså gått via den här, om man nu kallar det bostadsagenten, och fixat ett boende, då är det väldigt lite juridik.
Oh ja, det är det.
Man överlåter ju det då till kommunidaden, dess styrelse.
Min nästa jämförelse, det finns då bostadsrätter, de här kommunidaderna, samfälligheterna och eget hem. I Österrike där jag blev boende några år, där fick jag som icke-österrikare, alltså jag hade ju inte österrikiskt medborgarskap, då fick inte jag köpa någon bostadsrätt. Men det finns ju några sådana regler.
Inga sådana regler i Spanien.
Nej. Och då har vi varit inne på, för jag hade en tanke på om man skulle hyra eller köpa, och det säger ni, ska man vara, alltså, övervintra ett par månader och man vet att man tänker göra det varje år, då köper man. Jag kan ju tänka mig, resebyråer i Sverige, där kan man via dem, för de skriver ju kontrakt med lägenheter och lägenhetsområden, och då kan man ju hyra.
Ja.
Men för ett varaktigt återkommande eller så är det köpa som gäller, eller?
Ja, jo.
Det beror väl på vad det är man är ute efter egentligen. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att numera hyra istället för att köpa. Eftersom du har ju en marknad som är enorm på utbud utav lägenheter.
Du menar man kan komma lite billigare undan?
Ja, oja. Ja. Och sen behöver du ju bara betala då för den tiden du vistas där. Vi betalar ju allting per år.
Aha, men det finns ju också sådana här då föreningar vad jag förstår. Så när man inte själv är där så säger man ni kan få hyra ut min...
Jo då, det kan man ju, men det vill inte vi göra. Och då, det är liksom...
Det är det pris ni får betala då?
Det är det man får betala.
Det är väl alltid så att man har någon slags undersökningsplikt som du var inne på, att man ska åka ner och titta. Men hur vet man att om man kommer nu till den här kommunaden, samfälligheten, och där finns det 200 kåkar. Sen finns det 2 mil bort en annan samfällighet. Lika stor kanske. Alltså hur vet man att det är prisvärt det man köper? Hur kollar man upp priser?
Det är bara att jämföra.
Det finns ju då ett antal svenska, till exempel svenska tidningar. Och det finns engelska tidningar. Och där är det sida upp och sida ner. Lägenheter, villor, det är bara att gå in och kika.
Ja, du menar där nere, man går till någon kiosk och köper några tidningar, engelska och svenska?
De är gratis. De ligger överallt de här och innehåller då lägenheter och villor.
Villor och radhus. Och...
Så att, men än en gång, det bästa är, och den rekommendationen ger vi också, åk ner, var på platsen i 2 veckor. Hyr någonting via nätet eller goda vänner. Och sen åk ner och där hyr man en bil och sen åker man runt.
Ja.
Och tittar på områdena och framförallt går in på de här kommunidaderna. Om man nu blir intresserad så går man tillbaka till den kommunidaden och ber att få titta på deras ekonomiska situation. För att den är ju idag i Spanien väldigt, väldigt tuff.
Men Lilian, du var inne på att idag skulle du nog överväga att hyra istället, vad du är inne på.
Ja.
Beror det på prisutveckling, alltså hyresnivån är låg och priserna på fastigheter har sjunkit, gissar jag?
Ja, det har de.
Ja. Och du menar, det är ju en liten risk man tar. Man vet aldrig var priset far iväg någonstans.
Nej, det vet du inte.
Nej, så, men det är mer det. Eller finns det andra fasen? Där gjorde vi fel. Eller?
Nej, jag tycker vi har gjort rätt hela tiden. För oss har det liksom varit självklart att vi skulle vara här nere halvårsvis.
Jag tror hustrun menar om vi skulle ha tagit någon, eller skulle göra någonting idag,
ja.
Då skulle vi nog kanske fundera över att bara åka ner och hyra.
Just det. Mm.
Men våran resa, den har varit enligt skolboken. Vi lånade ett hus. Vi åkte ner 2 veckor, 2 gånger om året. Lärde känna samfälligheten och kommunidaden och området och lärde känna folk i området. Och sen så köpte vi efter 4 år. Och sedan, jag var ju då med i styrelsen och var ju vicepresident i den här kommunidaden under 3-4 år. Och sen så bestämde vi att vi inte ville ha det här huset, utan vi ville komma in i en lägenhet eftersom vi då skulle tillbringa 6 månader i Spanien. Och då gick vi ut och tittade på marknaden och for omkring och kikade. Och precis som jag sa tidigare, vi hittade ett ställe, vi gick in och tog reda på hur ekonomin, förutsättningarna var. Och sen så sålde vi huset och köpte den här lägenheten.
Då kan man säga nästan att det är inte konstigt att köpa ett eget boende, bostadsrätt eller eget hem i Spanien än vad det är i Sverige. Men om du har en bostadsrättsförening i Sverige så borde du ju titta på balansräkningen, ekonomin i föreningen innan. Alltså som en del av värderingen av det hela. Då ska jag bara säga till lyssnarna så här då. Ni lyssnar till Lilian och Åke Andersson som berättar hur det är att skaffa sig och även kanske bo på sydligare breddgrader under vinterhalvåret. Nu ska jag gå tillbaka till lite juridik, men nu handlar det lite kopplat kanske då till skatter och sånt. Det har ju en viss betydelse var man är skriven, var man betalar sin skatt. Och då tänker jag på länder som Malta och Portugal där några väljer att skriva sig där, för den är mer eller mindre obefintlig, skatten på pensioner, eller i alla fall väldigt låg. Finns det några sådana för- eller nackdelar med Spanien?
Ja, då kommer vi in på det här med residente. I och med att man äger någonting, hus, lägenhet, då är man en viss typ av residente. För då betalar man skatt till kommunen för objektet man bor i. Den andra residenten, det är då när du skriver dig i Spanien och blir så att säga spansk medborgare. Och det har ju då...
Du kan inte säga medborgare, du är skriven i Sverige, men du kan ju fortfarande vara svensk medborgare.
Ja, det kan jag vara.
Bara så att det inte blir någon missförstånd.
Nej. Och då är man inne i en... Då måste du deklarera all din förmögenhet i Spanien. Idag behöver du ju inte ens uppge att du har en... något objekt i utlandet Sverige. I Spanien.
Ja, vi har ingen förmögenhetsskatt.
Nej. Och så att, sen har du ju då den här, jag är dålig på den här med SINK-skatten. Som lär vara 25%. Men man bråkar och bråkar om det här och det tar tydligen 2 år eller någonting innan det blir reglerat mellan Sverige och Spanien.
Det är pensionsskatten på pensionen alltså.
Jag är inte heller vandrad i...
Nej, det.
Jag har inte varit pensionär utomlands. Men det jag har fått mig till liv, så det var ju i samband med min Österrike-vistelse då. Alltså om jag vistades i Sverige mer än 180 dagar, då var jag skattskyldig i Sverige, fast jag bodde i Österrike. Och så delade de på något sätt på skatten. Men jag måste deklarera i Sverige. Så jag måste vara, jag fick inte vara 180 dagar i Sverige. Jag måste vara något mindre. Och då var jag bara skattskriven i Österrike.
Du har ju samma regel. Du får ju egentligen inte vistas i Spanien, till exempel nu då, mer än halva året.
sex
är du mer än halva året, då ska du vara resident.
Nummer två, så att säga, den stora residenten. Ja. För den där lilla residenten, då betalar du bara fastighetsskatt. För...
Fastighetsskatt, ja.
Ja. Mm. Hur stor är den, får man fråga dig? Vi har väl max 6% av inkomsten, tror jag, i Sverige. Tror jag, säger till lyssnarna. Nej, vi struntar det. Det får man ta reda på. Det är ingen astronomisk som
nej,
i alla fall.
Nej. Den är så... Den är så liten så att det är...
Vi betalar någonting...
5 000 svenska kronor. Jag tror det var 518 euro.
Mm.
Men om vi då, bortser från själva skattskrivningen, det finns ju också en aspekt om hälsovård. För att, alltså, är man då mer än 180 dagar, då betraktas man ju också ur den synpunkten som spanjor och kan tillgodogöra sig spansk sjukvård. Mm. Men är man då 180 dagar eller mer i Sverige, då är man svensk och kan tillgodogöra sig svensk sjukvård.
Det här kan man ju då backa tillbaka till när vi började åka i slutet på 80-talet. Då kunde man bara åka en vecka eller 14 dagar. Men resebyråerna...
Yes. Jag har själva reslängden.
Jag hade ju bara de alternativen. Om du inte flög reguljärt. Idag kan du ju åka kors och tvärs, och det är ju ingen människa som kan hålla reda på om du har varit 190 dagar eller 142 dagar.
I Spanien eller var du nu var.
Nu är det så här att vi håller inte på med att lära folk tricks här.
Nej.
Utan vi ska hålla oss till regelverket.
Det är bara det jag säger, att det är idag mycket enklare att resa än det var då.
Men jag bara är mer ute efter så här, var man är skriven någonstans, det har inte bara att göra med hur mycket skatt man betalar. Det finns ju andra som exempelvis då hälsovård och sådana saker.
Hälsovården, då fungerar det ju så att du har ju ditt blåvita kort. Och till det så skaffar man via Försäkringskassan ett A4. Som där det står på spanska och svenska.
Men bara för att förtydliga då, det blåvita kortet är också någonting som du får från Försäkringskassan.
Att du har rätt till sjukvård var du än vistas, om du går till en
vårdcentral,
alltså ingen privat. Och man ska veta att de flesta inrättningarna i Spanien är privata.
Så är man där lite längre, så kan det vara viktigt att ta reda på vilken man får. Även om man nu måste besöka något medicin, så ska man ta reda på vad man får gå och inte får gå. Okej, det var skatter och hälsovård. För akutsjukvård, det är väl... Det kan man alltid få.
Ja, det är så här att om man har en bil och kör i Spanien, så är det en fördel att förutom... Allt som rör sig i Spanien med bilar och olyckor och allt sådant. Då kan man ha ett avtal med några som heter Helicoptero Sanitarios. Och de finns efter hela solkusten, och de finns på lite olika ställen i Spanien. Och de ringer man till. Och då kommer en läkare, en sjuksköterska eller skötare heter jag, och en tredje person som är lite allt i allo. De kommer hem till dig. Och vi har aldrig behövt vänta mer än högst en halvtimme.
Men det är en extra försäkring man tar.
Det är en extra försäkring som man köper. Och den kostar någonting på 2 500 om året.
Per person eller hushåll?
Per hushåll.
Per hushåll.
Och det är bra om du då dessutom
kör bil.
Va?
För så. Då ingår det. De hämtar dig var du än är då. Så. Mm.
Då tar vi nästa ämnesområde. Språkkunskaper. Hur är det med språkkunskaperna i Spanien? Finns det ett andra språk som engelska som vi skulle kunna säga här?
Nej, det gör det inte.
De har... Utbildning, ungdomarna och medelålders i Spanien har en engelsk utbildning via skolan. Men de vill inte, eller
De praktiserar
de törs inte.
Är det samma sak där som i Tyskland och Österrike? Jag faller tillbaka till det, för det är där jag har erfarenheter. Att man alltså dubbar filmer och sånt. Oh, så att det, går, ja, det är samma där, att det är på Tyskland. Så de får ju ingen övning heller, nej, som vi får i Sverige. Nej, nej. Ja.
Och det har man ju haft uppe till och från. Men det har stött på patrull alltså. Mm. För att spanska folket är ju icke läskunniga. De har svårighet alltså att, skulle man sätta textremsa som i Sverige på en engelsk film, skulle man göra det i Spanien, då kommer merparten inte att kunna hänga med på den texten.
Men vi har ett sidospår. Ja. Vi pratar om svenska som åker ner. Man ska alltså börja träna lite spanska,
ja,
så kan man säga. Och om vi nu pratar om språk, och då kommer jag osökt att tänka på det här med tillståndet i Europa idag. Alltså det frodas ju vissa nationalistiska strömningar lite varstans i Europa idag. Mm. Och då är min lilla taffliga fråga, känner ni att ni är invandrare eller alltså, du förstår vad jag menar, att man ser inte ner på er som någon slags utlänningar som kommer, utan...
Det har vi aldrig upplevt. Vi blev väldigt väl mottagna, tycker jag, faktiskt.
Det kanske mer handlar om nordafrikaner som kommer via Gibraltar in i Spanien.
Ja, det kan man nog säga, ja.
De har lite besvärligare.
Ja, de har det lite tufft.
Ja. Engelsmän och svenskar och norrmän och danskar och så, det är inga problem.
En annan då, med lite ironi sagt, eller citationstecken, maten. Mm. Hur är det spanska köket? Sitter man och njuter varje dag?
Oh,
eller är det svårt att få tag i Kalles kaviar?
Om vi börjar med det spanska köket, så är det råvaror väldigt, väldigt lätt att få tag i och till mycket, mycket god kvalitet.
Och bra pris.
Och hyggliga priser. Mm. Det är frukt och grönsaker är ju, som ni förstår, inga stora problem. Det enda som kan vara lite problematiskt är när de spanska vindruvorna tar slut i november, sådär, december. Då kommer inga mer vindruvor, för att man importerar ogärna ifrån andra länder.
Men det är väl bara att köpa en pava vin då?
Ja, så då får man två flaskor.
Ja, så får man i alla fall lite till livs av den här goda frukten.
Jo, nej, men det är inga stora problem alls. Och sen då till Kalles kaviar. Vi har på ungefär 10 minuters bilväg 2 svenska butiker där du kan hitta precis allt du önskar i svenska varor. Bollnäs fil, Melkers falukorv, Kalles kaviar, Abbas olika sillinläggningar.
Allt.
Du kan ta Felix äppelmos, du kan ta Felix gurkor, Findus. Det är inga som helst problem.
Och hur känns det då?
Ja, vi åker väl kanske dit till någon av de här butikerna en gång i månaden. Det är när vi känner att nej, nu måste vi ha Bonnes fil.
Så att, så att man står ut i så här 4, 5, 6 månader,
oh, ja,
25 grader, blå himmel. För det kan ju vara jobbigt. Ja. När man vet vad alternativet är, men här i Sverige, de månaderna.
Ja, det är ju det som är skillnaden. Vi har ju upplevt en november här beroende på en operation som jag genomgick. Och jag bara säger det, alltså... Solen, ljuset, det är ju det som man är ute efter. Där går solen upp 7:45, 8:00 och sen dimper den ner när det är som mörkaste tiden då, 6:30. Under hela den dagen har du ett ljus, och det är ju det som är så underbart alltså. Är det sen dessutom, som det oftast är, 8, ja, kan vara 10 grader på morgon klockan 8 och 17-18 på eftermiddagen. Det är det sämsta vi har.
Men om man då sammanfattar det här, om man då genomför det jag skulle kunna kalla då ens undersökningsplikt, alltså det är nästan ens skyldighet att noga undersöka marknaden innan man slår till, så är det sen ganska bekymmersfritt och kanske till och med rätt så behagligt.
Det kan man lugnt säga.
Så ni är nöjda med era livsval? Det var i alla fall ett hus i Spanien.
Ja då, det är vi verkligen.
Vi ser ju fram emot varje höst när det börjar mörkna, början på oktober, då har vi inbokat resan. Och när vi kommer ner så står vår lilla hem, lägenheten, och väntar på oss. Mm. Och sen vet vi då att är det så att det är några problem, det är bara 50 minuter till flygplatsen och hem till Sverige. Mm.
Är det någonting jag har glömt som ni ville ha sagt om ert husköp och vistelse där nere?
Det som skulle vara intressant är ju att berätta lite grann vad vi gör där nere och hur vi lever vårt halvår och alla dessa märkliga regler som finns som man ska leva efter.
Men då gör vi så att det där då är slutet på september, när ni har så mycket som mest spring i benen, spritt i kroppen. Mm. För ni snart ska anträda er resa, så kan vi ju ta ett nytt samtal.
Det kan vi göra.
Ja, det skulle
göra.
Vara trevligt.
Mm. Ja. Då tackar jag så länge. Och så får vi se om det här lockar några till äventyr ut i världen. Tack ska ni ha.
Muchas gracias.